Vi sänder varje vardag över 99,9 och radiolars.com. Och jag finns här på morgnarna mellan 7 och 8. Vi har 7 just nu och vi har en 16 grader utanför fönstret. Det kommer att gå upp till 19 grader idag ungefär. Men idag blir det bättre väder. Sol. Övervägande klart. Inget regn. Så vi kommer att ha en solig dag idag. Apropå den så gick den upp 3.39 och går ner 21.57. Och igår så skymdes en liten bit av solen av Venus. Men det fick man inte se på internet, för vi hade ju mulet väder här igår vid den tiden. Det var mellan 7.19 och vid 13 tiden någon gång däremellan som Venus hamnade mellan oss och solen. Nu ska vi se, det var lite problem med den här CD-spelaren. Den kom inte igång, så att vi ska se. Och så började den låta konstigt, så jag var tvungen att stänga av den här, för att det lät inte bra. Det sa gugg, gugg, gugg. Så vi ska höra om den kan komma igång här igen. Då går vilan lite. Det blir spännande. Ska man där? Ja, vad härligt. Hoppas den funkar nu. Klockan är 9 juni 2004, klockan är 6:30 på morgonen och ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse. Ja, vi var ute på en underbar tur igår på Järlasjön här, apropå Radioföreningen Nacka. Jag håller bara på att slåss med Nacka Värmdöposten här som inte vill veckla ut så ordentligt. Men det var jätteintressant att åka Järlasjön fram och tillbaka. Det är ju faktiskt så att här har man levt i Saltsjöbaden och syrsat förbi Järlasjön. Syrsat förbi igen bara så där, antingen via motorväg eller via tåg har man bara syrsat förbi, och så har man liksom inte tänkt på att det ligger en vacker liten sjö. Ja, man utgår från Nackamasterna, för de syns ju så tydligt, så att mellan Nackamasterna och Saltsjöbadsleden, eller man kan säga mellan Nackamasterna och Saltsjöbanan kan man säga också, så ligger en liten sjö som sträcker sig ända in till Hammarby nästan. Och det intressanta är att den var den stora leden förr i tiden. Det var den tidens motorväg eller trafikled eller kollektivtrafikled. Man åkte och levde privat där också. För det var båtar som gällde. Och det var roddarmadammer från Dalarna, dalkullor. Och det var ångslupar. Och dieselbåtar kommer lite senare. Och det var faktiskt vägen ända in ifrån havet, Östersjön, ända in till Mälaren en gång i tiden. Men då är vi tillbaka till före 1100-talet. Men fram till sådär början på 1900-talet, 1910-1913 sådär, så var det en led för att föra sig. För det är en ganska långsmal sjö som går i, ja man kan nästan säga öst-västlig riktning, lite blandning, lite sydostlig, sydnordlig också, lite blandning sådär. Så att den går som en perfekt led ifrån Stockholm och ut mot de sydöstra förorterna. Så det var en trafikled förr. Och eftersom det är en liten insjö som inte är så bred, så är det väldigt fint och jämnt och plant vatten där. Så finns det väl en del grund också. När Saltsjöbanan kom igång 1893 så började den konkurreras ut, men den fortsatte väl att vara en transportled. Kanske ända från 1913 någonting. Järlasjön alltså. Så det är ganska intressant. Och det var när det byggdes en kyrka också på ena änden av sjön. Fick alarm. Allt det här fick alarm igår. Ja, sen tidigare så har man ju hört om när Sovjet kom in och bombade Sverige, och några bomber föll just i närheten av Järlasjön där. Så det är ganska intressant. Man har även hittat lite boplatser från 1000 år tillbaka runt Järlasjön. Så att det har länge varit en ganska intressant och viktig sjö. Men nu ligger det väl och vilar lite mest. Nu är det betydligt lugnare. Och när vi åkte där fram och tillbaka på Järlasjön, vi åkte med ångbåt får det väl heta. Fast det är ju inte det. Det är en dieselmotor nu för tiden. Ran heter båten som kan ta. Eller får man säga. Det här är så krångligt. Man pratar med anglosaxer, framförallt engelsmän, då får man inte säga boat, utan det ska heta ship. Och ingen som fattar skillnad mellan boat och ship riktigt. Men boat är till en som en roddbåt eller livbåt, men ship, det är till en mer ärofullt att säga. Men så jag vet inte vad ran kallades som vi åkte på riktigt, men att vi kallar för båt. Så det var ganska intressant. Järlasjön ligger nog och vilar lite mera och tar inte samma trafik fram och tillbaka. Den ligger 5 meter ovanför Hammarby sjön, och det finns en sluss däremellan också, så man kan slussa sig ut om så är. Så det är ganska intressant. En liten fin sjö. Och jag tittar ju mycket på Nackamasterna som vi åkte under. De är 330 meter höga vardera och står där och blinkar och lyser. Och de är ju fullhängda med antenner nu för tiden. De blir bara mer och mer fullsmetade med antenner och paraboler och olika saker. Och det, de behöver ju 2 Nackamaster, för det är så många antenner. Så det räcker inte till. Så det var ganska intressant att se den på så nära håll. Det har jag inte gjort sedan jag åkte i bil då in där vid Hästhagen. Man kan åka nära under Nackamasterna. Men då var det inte lika mycket som det är nu. Och jag kommer ihåg då, det var ju 1956 så byggdes ju 2 lite lägre master som var 193 meter. Man sänder mellanvåg där till exempel för P1. Och så börjar man sända TV där också. En av dem där. Och så börjar man sända FM sen. Början på 60-talet. Och sen så byggde man, 1963 byggde man en av de här högmasterna som står nu. Så då hade man tre master under många år. Jag kommer ihåg, jag flyttade in ut till Salt i 61. Så att jag kommer ihåg då att den liksom byggdes den där stora. 1963. Så då hade man, när jag växte upp hade man tre master, en hög och två mindre. Men sen så byggde man en annan. Så rev man de två mindre och så byggde man den till högmast. Nu är det 230 meters. Och de är nu fullhängda med antenner och sänder allt möjligt. Utom det här programmet. Så det är de högst upp sitter då i OFTV-antennerna. Sänder man TV2 och finska kanalen och TV4. Och så sänder man FM1, 2, 3. Och det är även P4, P5 och man sänder en hel del av reklamradions stationer där. De flesta i Stockholm utan ett par stycken egentligen. Och så är det mobiltelefon. Och så är det digital sändning av TV. Och så är det digital sändning av radio. Och så är det nog mer som att komma på nu. Det finns en hel del. Och de där är det faktiskt de viktigaste masterna i hela Radiosverige. För att det är störst befolkning som är beroende av att sändningen pågår från de där masterna. Och jag vågar inte tänka på hur mycket ström de drar. Står går dygnet runt. Så det finns strömförsörjning från olika håll och reservaggregator ena med det fjärde. Så det var intressant att se dem på så nära håll. Det var det jag tänkte mest på. Så ett nytt länktorn som har kommit upp där i Viskanstull också, som var intressant att se lite av. Allt detta för att vi åkte på Järlasjön igår. Det var en väldigt trevlig utflykt med Radio Nacka. Och det förekom även en del inspelningar där ute på öppet hav. Så att vi får se om det kommer att komma ut här och redovisas. Kommer att sändas här i Radio Nacka senare. Och det intressanta är att vi hade en väldigt bra guidning. Och den kommer man då få höra. Det var Harry Nyman heter han, som guidade. Så att det kommer vi få höra senare på Radio Nacka. Och lära oss betydligt mer än vad jag kan redogöra för om Järlasjöns historia. Det är väldigt intressant. Den ligger så nära och så lugnt och så tyst. Så nära storstaden och så nära Nackareservatet och skogen och vildmarken. Den ligger precis mitt emellan. Och sen är det klart att ur radioperspektiv så vet jag att jag funderar på de där signalerna där. Alltså, det måste studsa ganska bra. Det studsar på vatten så att det som studsar säkert och sänds in över Stockholm med extra styrka ifrån. Tack vare Järlasjön lite där. Skulle jag tro. Det här är Radio Nacka. På 99,9 MHz. I eterfloden. Fast vi sänder från annat håll. 7:15 är klockan. En underbart vacker sol lyser in här. Och hur går, apropå vatten, hur går det med Erstaviken här? Ska vi se. Alltså Erstaviken ligger ju plan, det är lite sådana kullriga vågor, lite smått, lite försiktigt sådär, men annars ligger den fint. Och den är alldeles blå. 1700-talstorp. Vandaliserat och nedbränt läser vi på NVPs framsida här som kom igår. Nacka Värmdöposten berättar: systematisk skövling, mordbrand och meningslös fördärvelse. Det är några av reaktionerna på dåd som begicks under pingsthelgen nära 1700-talstorpet Tuppstugan när den brändes ned. Gärningsmännen har tänt på 3 byggnader, huggit ner 3 och förstört en fornminnesby på platsen. Ett vittne säger sig ha sett ett 10-tal ungdomar gå upp i skogen i riktning mot Tuppstugan kvällen innan brottet begicks. Alltså Nacka Värmdöposten som berättar om vad som hände i pingsthelgen. Förövarna har tänt på förråd och hyddor och gått lös med yxa på träden. Vilka fullständiga idioter. Byggnader och konstverk av stort kulturhistoriskt värde gick upp i rök tidigt på pingstdagens morgon. Där båtmanstorpet Tuppstugan stod fanns bara murstocken kvar. En gammal vedspis klarade sig också undan lågorna. 3 av väggarna i huset var målade av konstprofessor Olle Nyman som en gåva till Sveriges första orienteringsklubb, Skogskararna, vilka disponerar huset som klubblokal sedan 1930. Enligt ordföranden i Nacka hembygdsförening Ivar Jönnebring var konstverken värderade till cirka 250 000 kronor. För 2 veckor sedan började vi planera festen till Skogskararnas 100-årsjubileum nästa år. Det här känns helt overkligt nu, säger Ivan Jönnebring. Hembygdsföreningen har hyrt mark och byggnader vid Tuppstugan tillsammans med Skogskararna sedan 1983. Då anlades en fortidsby och sedan dess har barn från olika skolor bjudits in varje vår och höst för att lära sig hur människor levde på stenåldern. De har fått lära sig laga mat som man åt förr, mala mjöl på stenar, smida, tillverka saker av läder och ben och färga med växter. Säger alltså Ivar Jönnebring. Nu är byn helt ödelagd. Stockarna runt den stora eldstaden har lyfts bort och kastats in i elden. 2 tolvmannatält har rivits och dasset har slagits sönder. Hyddan i forntidsbyn där barnen fick tillverka typiska stenåldersföremål har bränts ner och förrådet där man förvarade kläder och material har brunnit ner till grunden. Meningslös fördärvelse. Jag förstår inte hur man kan göra så här, säger Birger Ståhl som har tillbringat största delen av sitt liv i området. Och under de senaste 22 åren har han varit en av entusiasterna i Nacka hembygdsförening. Och jag läser vidare ur Nacka Värmdöposten från tisdagen den 8 juni. Igår alltså. Bränderna vid Tuppstugan upptäcktes av 2 personer som var på väg ner till Sandarsjön för att fiska vid 4-tiden på söndagmorgonen. Ett vittne berättar för NVP att ett ungdomsgäng på 10-12 personer i åldern 15-18 år, både killar och tjejer, passerade området Tentorp vid 21.30-tiden på lördagskvällen. Där ska de ha vält en släpvagn tillhörande älta blommor, rispat 2 bilar på parkeringen och gått vidare upp i skogen mot Tuppstugan. Vittnet följde efter och påstår att han hörde gänget gå lös på byggnader och träd. Vid 23-tiden återvände ungdomarna till ältavägen. 8 personer klevde på bussen i riktning mot Sickla, medan kvarvarande ungdomar gick tillbaka upp i skogen. Polisens tekniker har tagit hand om fimpar, verktyg, flaskor och ölburkar som har hittats på platsen. Och utifrån det hoppas man få fram gärningsmännens DNA och eller fingeravtryck. Man har även kollat däckspår i området och hört ett antal vittnen. Och utredaren Örjan Samuelsson säger: vi har fått in flera tips om bilar som stått parkerade i närheten, narkomaner som rört sig i området och ungdomsgäng. Bränderna misstänks vara anlagda och händelsen rubriceras som mordbrand på grund av spridningsrisken i området. Marken ägs av fideikommisset Erstavik, vars förvaltare är Johan av Petersens. Han säger: det här är en fråga om systematisk skövling och mordbrand. Jag ser som ytterligare ett bevis på att det behövs en tillsyningsman som håller vakt på Erstaviks marker. Avslutar alltså Jonas Petersen. Och det här var ur Nacka Värmdöposten från igår. Artikeln skriven av Eva Sandberg. Strandberg, förlåt mig. Ja, det är ju... Ja, fullständig idiot, det finns tydligen även här. Vi förstår att ni har problem, ungdomar, att ett liv är ett helvete, men det blir inte bättre att ni ställer till det sådär. Bara understryker. Ja, ja. Det här är Nacka. Nu är klockan 7:24. Vi ska väl titta lite grann snabbt ut vad som har hänt i stora världen också innan vi går vidare med Stockholms historia. Nationerna har antagit en ny resolution om framtiden i Irak. Och enligt resolutionen så blir Irak en suverän stat som planerat den 30 juni. Och Putin och George Bush hyllar resolutionen. Så att utvecklingen rullar på mot ett självständigt Irak här. Det är naturligtvis någonting som störs av starka krafter. Till exempel senast så har antidemokraterna attackerat fuel and transmission lines, alltså elledningar och elkraftverk. För att medan västmakterna i första hand USA försöker bygga en demokrati där för att ge irakiska folkets självständighet för första gången under en demokratisk regim, så finns det naturligtvis starka antidemokratiska krafter som vill hindra det, som inte vill se demokrati i området, till den gamla vanliga visan. Så att därför stödjer man en hel del av terrorn, för att man inte vill se en demokrati där. För det skulle ju kunna göra värre för kuckorna som sitter runt omkring i sina diktaturer där. Då blir liksom trycket större på dem. Det är ju samma sak. Kina vill inte se demokrati runt omkring sig. Det börjar ju med Lenin och Stalin och Sovjet, som inte vill ha demokratier så nära sig, vill ha den diktaturer runt omkring sig. Så att det är samma story som historien går igen. Det är som är så intressant. Man kan se att det upprepar sig hela tiden. Så de diktatorer som sitter runt omkring där i det här området, och i och för sig diktatorer världen över, föreningar, de vill ju inte se demokrati, för det gör att deras styre på något sätt inte är lika legitimt. Det blir inte då våldet som styr på samma sätt. Men man har nu lyckats förstöra en hel del av Iraks elproduktion. Och lyckats förstöra ett av de största elverken. Ett som försörjer 20% av Irak. Som producerar 20% av Iraks el har nu förstört. Det är nere på nästan noll. Producerar nästan ingenting nu. Så att de ständiga elavbrotten fortsätter här säkert i Irak, och systemet blir då väldigt känsligt och instabilt. Och allt det här för att förhindra demokratins utveckling. Men i alla fall, det är intressant med FN-resolutionen, det är ett steg framåt. Och det är den 9 juni idag, och det är den 30 juni som man har planerat sedan länge att kunna lämna över allting till Irak, själva till folket. Så det blir intressant. Tyvärr så kommer väl inte Irak att få behålla en frihet, utan det kommer bli ett ständigt krigande av de som vill störta demokratin. Det kommer bli ständiga terrorbrott och ständiga sabotage mot infrastrukturen, till exempel det här för att elledningar och oljeförsörjningen, för att inte tala om oljeproduktionen till resten av världen, och ett ständigt störande av det civila livet. Saddam släppte ju ut de värsta våldsbrottslingarna strax innan han tippades av makten. Så de är ju där och springer runt och för så mycket våld de kan på gator och torg. Och sen finns det då organiserad terrorism från andra stater runt omkring. Inte minst Iran då. Verkar enligt uppgifter här att stödja ganska mycket. Så det är någonting som kommer fortsätta. Det kommer inte bli ett fredligt Irak. Man kommer tvingas ha en polisstat som håller järnhård koll. Men även länder som England har ju tvingat sig det efter IRA som också stöddes av Sovjet bland annat. Man har ju tvingats ha kameror i varje gathörn och väldigt hård. London har faktiskt en ganska hård övervakning och koll, men den märks inte så mycket och det är fortfarande ett demokratiskt land med yttrandefrihet och rörlighet och så vidare. Så att det är väl det som Irak kommer tvingas börja med också om man ska behålla demokratin. Och för övrigt här i Sverige så är någonting som rycker närmare. Det är det här med EU-val. Det ska till och med vara val till EU. Det är någonting som... Va? Är det val nu igen? Hade vi inte val? Det är någon val. Jag vet inte. Man ska till och med rösta om någonting med EU. Jag har inte fattat riktigt. Är det någon parti eller politiker? Vad är det man röstar på? Det är till någonting med EU där någon val vi ska vara med också. Som också pågår lite periferin. Det är synd, för den valrörelsen borde vara viktigare och vara större för oss. Mer och mer av makten flyttas ju från Sverige till EU. Och då borde det vara bra om vi var medvetna om de här förändringarna. Det här har du Nacka 99,9. 7:30 är klockan.
Thank you.
Den i särklass största industrin var länge klädesfabrikerna vid Barnängen på Södermalm. Här arbetade under 1700-talet runt 800 personer med vävning och beredning, medan spinningen utfördes som hemarbete. Så fortsätter texten i Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år. För att öka tillgången på material inrättades spinnhuset på Långholmen. Där fick kvinnliga fångar tvångsarbeta åt Barnängen. På barnhuset på Norrmalm, där föräldralösa eller kriminellt belastade barn var intagna, låg en stor verkstad för tillverkning av grövre vävnader, segelduk och buldansväv. Den goda tillgången på arbetskraft gjorde att lönerna, som till en stor del betalades natura på själva barnhuset, pressades ned till mycket låga nivåer. En av de många arbetande stockholmarna som arbetade i hemmet och som viktig kugg i maskineriet för Barnängen och andra industrier. Hon var Anna Katarina Öhman, föddes 1744 som dotter till en brandvakt på Södermalm. Hon började sannolikt arbeta i unga år. Hon hann bli 30 år gammal innan hon den 5 april 1774 gifte sig i Katarina kyrka. Mannen var överskärargesällen vid Barnängens klädmanufaktur Mattias Kopp. Familjen bodde och arbetade på Barnängens område, och där föddes de 8 barnen, av vilka 3 uppnådde vuxen ålder. Den äldsta dottern, Anna Kristina, började som 15-åring tjäna som piga i andras hem. Familjen levde uppenbarligen på marginalen. För det fjärde barnet, dottern Maria Sofia, blev underhållsbarn hos Allmänna barnhuset från 1785, då hon var 4 år gammal. Och det innebar att föräldrarna i 3 år fick 4 riksdaler årligen som bidrag, under förutsättning att Maria Sofia bodde hemma. Och redan tidigt började Maria Sofia arbeta på Barnängen. Och 28 år gammal, 1809, födde hon en oäkta son, Karl Olof. Och han avled dock efter 1 år. Även ett annat av Anna Katarinas barn, den 1791 födde sonen Karl Fredrik, blev fram till 6-årsåldern underhållsbarn hos Allmänna barnhuset. När maken dog i lungsot 1796 levde Anna Katarina kvar på Barnängsområdet, men var så orkeslös att hon inte kunde delta i produktionen. År 1804 avled Anna Katarina Kopp, 60 år gammal, i Vattusot och begravdes i Katarina församling. Jordfästningen bekostades av fabrikören Herpell på Barnängen. Ännu under det tidiga 1800-talet var försäljning på gator och torg en viktig sysselsättning för många stockholmskor. Vid undersökningar 1819 och 1839 visade sig att mellan 150 och 170 försäljerskor, eller månglerskor som det kallades av samtiden, gick omkring och sålde varor från korg, medan ytterligare ett hundratal kvinnor hade fasta platser på salutorgen. En sådan månglerska var Johanna Lovisa Skyllberg. Hon var född 1794 och gifte sig senare med slaktargesällen Johan Niklas Link. Johanna erhöll 1819 tillstånd till mångleri i stadens bod nummer 4 vid Räntmästare Gränd nära Slussen. Och här sålde hon fläskkorv och medvurst. Kombinationen äktenskap med en slaktare och försäljning av köttvaror och korv som så kallad syltekona var mycket vanlig. År 1825 dog Johannas man Johan Niklas i lungsot, och då gifte hon om sig med slaktarstyckmästaren Johan Fredrik Harras. Familjen hade år 1840 flyttat till Maria församling, och där ingick, förutom 4 barn, en dräng och två pigor. Det senare arbetade säkert med korvtillverkningen i hemmet. Med industrialismen kom allt fler och större arbetsplatser till Stockholm. En lång rad medelstora företag etablerades mot slutet av 1800-talet, till exempel AB Stockholms skofabrik, som på 1890-talet uppförde en stor fabrik för 300-400 anställda vid Hornsbruksgatan på Söder. Stockholms största arbetsplats blev nu Bolinders mekaniska verkstad, som tillverkade sin första ångmaskin i fabriksområdet vid Kungsholms strand år 1845. Och därefter expanderade verksamheten, och man tillverkade även handelsgjutgodsspisar, kaminer, grytor, möbler och prydnadssaker. Och detta såldes i järnaffärerna. På 1880-talet räknade Bolinders drygt 800 anställda. Men ännu var tillverkningen föga standardiserad. Och det förstår man om man lyssnar till en ingenjör som arbetade för företaget 1882, han sa det. När det kom in en beställning brukade verkmästare Tidblad säga att nu ska vi ha en ångmaskin. Och det kan duga att göra den lika som vi gjorde den åt fabrikör Svensson. Men vi gör cylindrarna lite större. Och så tar vi ramdelarna från Anderssons maskin. Och så får vi göra nya modeller för resten. Slutcitat. Bolinders expansion fortsatte och satte sin prägel på Stockholm. Och då i synnerhet området kring Kungsholmssidan av Klara sjö. Med lika delar beundran och distans betraktade målaren och karikatyrtecknaren Fritz von Dardel i november år 1881 sin middagsvärd vid Södra Blasieholmskajen. Citat. Herr Jean Bolinder är en self-made man och en mycket präktig karl. Men han är så absorberad och liksom berusad av sitt ståtliga hus härligheter att han knappt förmår tala om något annat. Frun lika så. Slutcitat. På Bolinders utspelade sig också en av de första stora arbetsmarknadskonflikterna i Stockholm under de så oroliga 1880- och 1890-talen. Där såväl lokala fackliga klubbar som LO och socialdemokratin organiserade sig i Stockholm. I maj 1890 skrev två arbetare en petition till fabriksledningen med begäran om löneförhöjningar för Bolinders anställda. De två avskedades omedelbart på grund av uppvigling. Men följden blev en strejk som omfattade företagets 600 anställda. Striden blev hetsk, med strejkarna som höll vakt vid fabriksgrindarna, strejkbrytare som lyckas ta sig in på området och arbeta, och dödsannonser i tidningen Socialdemokraten över namngivna strejkbrytare. I brist på strejkkassa upphörde strejken utan framgång efter 2 veckor. Under det sena 1800-talets stora byggnadsboom skapades en stor mängd arbeten för manliga byggnadsarbetare och kvinnliga så kallade mursmäckor. Och detta samtidigt som den allt mer skriande bostadsbristen gjorde att en stor del av arbetskraften levde under svåra omständigheter. År 1897 var inte mindre än 40 000 av de runt 160 000 stockholmare som räknades till arbetsbefolkningen inneboende i någon annans hushåll. Seklets sista decennier är födelsetiden för fackföreningsrörelsen, och en betydande antal arbetsmarknadskonflikter uppstod då. Om än ofta ganska korta skakade det stadens näringsliv. Det mest omfattande kom först efter sekelskiftet med rösträttsstrejken 1902 och storstrejken 1909. År 1890 firades för första gången 1 maj på Ladugårds gärde. Det socialdemokratiska partiet hade grundats året innan, Och 1898 gick ett antal fackföreningar samman och bildade landsorganisationen LO. Och det skedde vid en konstituerande kongress i Stockholm. År 1900 sammanfördes de fackliga och politiska organisationerna till Stockholms arbetarekommun. Och 2 år senare invigdes Folkets hus vid Barnhusgatan. Demonstrationer och möten hölls i allmänhet på söndagarna vid Liljans i Hornsbergs hage, i Ingentingsskogen i Solna och i Sickla Djurgård. Orsaken till att mötena hölls så långt ut från stadskärnan var att det var illegala. Här i stadens utkant kunde Stockholmspolisen inte förbjuda dem. Först den 27 april 1902 hölls den första av polisen tillåtna arbetardemonstrationen i Stockholm med 40 000 deltagare som protesterade mot polisingripanden en vecka tidigare mot rösträttsstrejkande demonstranter. Strejkaktiviteterna ökade och mot slutet av 1890-talet uppgick antalet strejker i hela landet till ett 100-tal årligen. Och de flesta av dessa i Stockholm. Bland annat bageriarbetarna och de anställda vid Bolinders lade ner arbetet. I maj 1905 strejkade renhållningsarbetarna medan frivilliga studenter tog över en del av deras arbete. Resultatet blev kravaller i arbetarkvarteren vid Subrunnsgatan och Tulegatan. Minst 19 poliser skadades av stenar och blomkrukor som kastades ner från hyreskasernas fönster medan ett 30-tal arbetare greps. Arbetsplatsolyckor förekom ofta. Bland annat drabbades Nobels sprängämnesfabrik. Den första gången det skedde var år 1864 då 6 människor dödades vid en explosion på fabriksområdet vid Pålsundet. Strax därefter flyttade man ut till en mer isolerade Vinterviken. Men den 11 juni 1868 krävdes 14 dödsoffer. Och detta bland de anställda i laboratoriet efter en våldsam explosion. Tidningen Aftonbladet berättade realistiskt om ett besök på olycksplatsen, citat. Fragment av människokroppar låg och kringströdda bland grushögar ner och i backen där ovanför. Nedre delarna av 2 karlkroppar låg på olika ställen avskilda från den övre kroppen på ett förfärligt sönderslitet sätt. För övrigt upptäcktes endast mindre knotor, lämningar av inälvor och så vidare. Och det är naturligt att de flesta liken efter de omkomna låg och begravna under ruinerna eller och blivit söndersmulade och mycket kringströdda. Scener som dessa är och ägnade att väcka fasa, skrev Aftonbladet. 1868 var det. En bit in på 1900-talet började allt fler industrier flytta ut från stadskärnan till förorter, där tonpriser var lägre och stadsmiljön inte påverkades av så mycket utsläpp från industrierna. Ett exempel är Ericsson, som bara under 1890-talet tiodubblade antalet anställda och fabriken vid Tulegatan i Vasastaden. År 1930 köpte företaget ett markområde i Midsommarkransen söder om staden och här byggdes en ny fabrik signerad Ture Wennerholm i funktionalistisk anda samtidigt som bostadshus för de anställda anlades i de intilliggande kvarteren. Än idag är Ericssons fabrik med sin vita färg, sina raka linjer och stora fönster ett mycket tydligt monument över funkisen. Den stora depressionen i början av 1930-talet slog hårt även mot Stockholm och mellan 1930 och 1931 steg antalet stockholmare som sysselsattes av statens arbetskommission, AK, från 600 till över 3000. Antalet arbetslösa i Stockholm började stiga brant hösten 1931. Och i början av 1933 fanns det runt 15 000 arbetslösa i staden. En nivå som nåddes också ett år senare innan arbetslöshetstalen började dala på försommaren 1934. I stort sett har Stockholms roll som motor för en stor del av den svenska ekonomin ofta gjort att hjulen snurrat i huvudstaden samtidigt som bostadsbristen har utgjort en hämmande faktor. Detsamma gällde efter 1945 då befolkning och arbetstillfällen ökat kraftigt medan en tidvis svår bostadsbrist utgjorde en broms för utvecklingen. Även under IT-industrins expansion i slutet av 1900-talet har Stockholm utgjort motorn, med en stor del av verksamheten koncentrerad till områden norr och väster om staden, i Kista, det vill säga Nordens Silicon Valley. Allt ifrån 1970-talet har statsmakterna gripit in mot Stockholms expansion och med tvångsmässiga utlokaliseringar av statliga verk och deras anställda försökt sprida de statliga arbetsplatserna över landet. Till en del har detta projekt blivit ett misslyckande eftersom många anställda valt att sluta sin anställning och bo kvar i Stockholm medan andra flyttat tillbaka till huvudstaden så snart de har kunnat. Samtidigt har storstadens lockelser dragit tusentals andra inflyttare till Stockholm. Det statliga utflyttningsprojektet har därmed haft föga effekt på Stockholms utveckling, men istället bidragit till svåra problem för många av de utflyttade myndigheterna och människorna. Man ser onekligen kontrasten mot ett tidigare statligt utflyttningsprojekt, Örlogsvarvet, som år 1680 packade ihop och flyttade till Karlskrona. Detta är den enda framgångsrika exemplet i historien på att en viktig del av Stockholms näringsliv och tillväxt kapats till förmån för en annan del av landet. Annars har staden försökt utnyttja huvudstaden som motor för svensk näringsliv. Något som rikskanslern Axel Oxenstierna förespråkade redan i början av 1600-talet. När han på olika sätt försökte gynna Stockholms näringsliv. Så att Sverige fick, citat, en stad som dugde. Ja, där avslutar vi kapitlet Arbetsstaden ur Lars Eriksson Stockholms historia under 750 år. Nästa kapitel heter Livets nödtorft och handlar mer om mat och sånt här. Nämligen vad stockholmarna ätit genom seklen. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Jag heter Lasse och finns här varje vardag mellan 7 och 8 i direktsändning och sen repriseras de här sändningarna på internet också på radiolars.com. Klockan är nu 7:07. Vi har en underbart vacker sol och det är redan sommar nästan. Igår var det så varmt så det var inte sant. Idag så kommer vi ha uppehållsfritt, höll jag på att säga. Det blir ingen nederbörd. Det blir nederbördsfritt. Det blir soligt hela dagen. Kanske en enstaka moln möjligen. Under kvällen dock så kommer det lite moln att driva in. Så att vi kan behålla värmen till imorgon kanske. Temperaturen kommer gå upp till 19 grader under dagen. Och bara sjunka till så här 17 under kvällen och 12 i natt. Men i natt så kan vi också få lite regnskurar igen. Det är praktiskt om det regnar på natten och soligt på dagen. Det är ett intressant koncept. Och imorgon så blir det också lite skura på dagen och lite växlande sol och moln sådär. Och det fortsätter även på fredagen. Och så kommer det fortsätta. Vinden 5 meter per sekund. Nordostlig avtagande. Lite får vi då. Nu har värst vad fåglarna blir starka här. Ja, som vanligt kan man ringa in hit i sändningen 716 44 17. Och vi har bara 6 minuter kvar nu igen av denna onsdag. vackert ute nu. Alltså solen lyser starkt dessutom. Och löven är fortfarande lite gröna, så här skitgröna, för det är ju fortfarande vårgrönskan kvar. Även om den börjar mörkna på lite grann nu här, för det ska ju bli sommar snart. Och träden rör sig bara lite grann. De håller på att vakna och rör sig lite stilla. Men vi hörde att fåglarna var igång nyss. Så det är en underbart vacker onsdag morgon den 9 juni 2004. Ett par minuter i åtta så här på onsdag morgonen i Nacka. Med lysande sol. Ja, det är trevligt. Radio Nacka 99,9 ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Man kan även höra denna sändning på radiolars.com. Där även dessa sändningar repriseras i oändlighet. De senaste sex sändningarna snurrar där. Där kan man även kolla in mina två andra kanaler. Jag har en musikkanal som står och spelar lite blues, bluegrass, country, jazz och rhythm and blues och lite av varje sånt där. Går man till radiolars.com. Jag har även dragit igång en kanal som spelar några gamla SBC-program. Där också. Några av de stökare programmen och lite politiskt laddade programmen. Då går man till radiolars.com. Men annars finns det väldigt mycket intressant på 99,9 Radio Nacka. Ibland så kommer vi få höra mer av den här båtutflykten som jag berättade om i början. Järlasjö, en mycket intressant beskrivning av all den historia som finns runt Järlasjö och hur det var en viktig trafikled förr i tiden och hur folk har bott runt omkring, simmat i och färdats med båt ovanpå. Allt detta kan man höra om man lyssnar vidare på Radio Nacka 99,9 i Stockholm. Tack, jag heter Lasse Lundeberg och finns här varje vardag mellan 7 och 8 i direktsändning. Ha det så jättebra. God morgon. Jag ska avsluta med fågelsången här utifrån.